Och i bakgrunden hör man någon som avverkar skog. Det sammanfattar någonstans vart jag är någonstans.
Ja, och i min bakgrund så hör man en familj som städar desperat.
Nej, nu vet jag. Jag ska gå in till bryggan, det här blir bra. Jag har en idé. Mm. Ja, hur som helst, hej och välkomna till podcasten Skolsverige. Den här podcasten handlar om skolan i Sverige. Den finns på iTunes, Acast och lite här och var. Det här är Skolsverige. Ja, Karin, det här är ju i termer av konstiga inspelningsplatser. Vi har ju ändå försökt spela in på skumma ställen förut. Idag är vi på olika ställen. Jag är på en scoutgård mitt ute i skogen.
Och jag är mitt inne i något slags städkaos och försöker ändå spela in podd för att det är lite desperat. Vi ska ha massa folk som kommer hit om en liten stund. Så att, men Liv, vi vill ju ändå spela in veckans podd på något sätt.
Precis, och podcasten är livet, livet är podcasten, så är det. Mm. Det rullar på vad du gör ändå. Min skola är från 1839, så den är äldre än liksom, folkskolan. Så i år har vi haft lite fokus på det och vi har liksom så här, elever har fått lära sig om historia och teknikutveckling och grejer. Och så har vi stort för ett öppet hus i häromdagen. Mm-hmm. För att uppmärksamma liksom, en sagolik skola och folkskolan och allt det här som vi pratade om förut. Så.
Mm.
Och också vår egen skola. Så vi har hela eftermiddagen dökt in massa olika människor. Och du vet, såhär, det är ju alltid en chanstagning när man som lärare bara, vi ska ha öppet hus, kom hit, kom hit. För det kan ju vara typ hälften av alla föräldrar. Eller så kan det vara hur många som helst.
Mm.
Vi hade en stridström i 4 timmar. Det var fantastiskt. Det var gamla lärare, pensionerade lärare, den gamla tillsynsläraren som är känd för att han skrek på barnen när de sprang över skolgården. Mm. Han kom på besök.
Jaha.
Och så hade det var fantastiskt. Det var en äldre man som kom in och bara, åh, jag ska bara titta till lokalen. Och vi bara titta till stället lite så. Se hur det ser ut.
Mm.
Han var från där precis nu. Hängde på låset sen när det började.
Mm.
Och så började, ja okej, har du gått här förut? Ja visst, jag gick ju här på mitten av 40-talet. Och så började han berätta. Det var fantastiskt. Och liksom se den här 80-någonting år hemma. Den klev in i sitt gamla klassrum. Det var... supercoolt. Och då var alla mina elever i närheten. Så min kollega var ju snabb och bara, hörni, träffa den här mannen. Han har gått i det här klassrummet för så många år sedan.
Jaha.
De var bara tappa hakan allihopa. Det var liksom som att det var då de förstod grejen med att vår skola är gammal. Och så.
Mm. Men gud, vad häftigt. Ja, vad roligt. Ja, det skulle ha filmats egentligen.
Ja, verkligen. Det har varit supernäst. Jag tänker någon gång man borde jaga tag på sådana människor och så här, dokumentera liksom alltså deras minnen av skolan någonstans. Det blir en väldigt lokal så här, produktionsvärdet är nog inte jättehögt bortanför liksom, församlingens gränser på något sätt. Men det är gott nog ibland.
Men i tider där det blir mer och mer smalt det vi spelar in, så kanske det inte är så dumt.
Nej, precis, det är det som är som man får se det. Hur har din vecka varit? Du har varit ute och farit i olika storstadsmetropoler.
Ja, jag började veckan med att vara i Bryssel i EU-kommissionen och prata inför EU-kommissionen. Den du!
Är det sant?
Ja, det har jag gjort. Ja, jag kan säga att det finns ju sammanhang och så finns det sammanhang. Och min engelska är ju som den är. Och jag har ju problem med den. Och framförallt när man ska vara lite sådär spontan och check. Och när det kommer
engelska
då...
engelska är väl inte ett officiellt språk i EU längre? Det känns som att de måste avskaffa det fort som fasen.
Ja, fast de... Ja.
Det är nog ingen som dömer dig för att du skiter i engelska, tror jag.
Nej, så skulle man kunna tro i Brexit-andan och så. Jo då, men nej, jo, men det var konferens eller den här sammankomsten då, Colloquium for Human Rights, så som det här handlar. De har ett årligt liksom Fundamental Rights Colloquium i Bryssel. Och då var språket engelska som man använde. Men sen så kunde man då, man ville prata franska, tyska, spanska. Ja, du vet, de här stora språken. Men jag kände att det var lite värre än att prata engelska. Så jag valde engelska ändå. Så.
Det känns som att man borde ha rätt till sig simultantolk. Liksom. Det är bara fråga om pondus.
Jo, men precis. Men jag tyckte väl att jag borde klara av att prata engelska. Men,
just det. Ja, jag vill inte bara... småstats, exempel så.
Ja, men precis. Och jag vill inte vara till besvär. Lite så. Nej, så att, jag pratar engelska. Men häftigt och roligt. Och sen, ja, så att det var roligt. Men jag var ju där i ett sammanhang som handlar om yttrandefrihet och ett annat projekt som jag är engagerad i, helt enkelt.
Just det.
Ja, så började jag dagen, veckan, och sen så när jag kom hem på sent mitt i natten på tisdagen, så gick jag hem och så sov jag ett par timmar. Sen började jag 8.00 dagen efter och så körde jag lektioner fram till 4. Då satt jag med bilen och åkte till Skara och såg gamla elever som hade tagit sig in på Skara skolscen och deras slutproduktion.
Ja, vad roligt.
Så det var fantastiskt roligt. Och sen var jag inte hemma förrän mitt i natten då igen.
Ja, just det, precis. Men jag måste fråga dig, som var i Bryssel förra veckan också då, alltså, vad är din känsla om... Egentligen två frågor. För det första, vad är din känsla om avståndet från Sverige till Bryssel?
Hur menar du då? Rent politiskt eller rent
geografiskt? Jag menar just biografiskt, bara resan och så. Jag hade en ganska profound insikt när jag var där första gången.
Nej, men alltså, egentligen så tar det ju ingen stund alls att åka dit. Fast jag fick ju åka via Köpenhamn.
Nej, eller hur? Det är precis det som är grejen. Nu fick jag ha en mellanlanda, men det går ju massa direktflyg. Det är ju typ som att flyga till Stockholm.
Nej, det, alltså, man det har ju
bland politiker som, ja, typ. Alltså, nästan. Ja, men, ja, precis. Ska man in till Stockholms stad så kan det mycket väl vara så. Alltså, om man kollar på liksom, så här, politiker som bara åker till Bryssel över dagen, och man tänker så här, shit, vilket jetset liv. Nej, det är ju bara världens pendling. Alltså, det är inte...
Nej, det är inte
geografiskt har jag insett att så här, Sverige ligger nära Europa och Bryssel är fan i mitten. Liksom, känns det,
ja, ja, det är ju inte alls långt. Inte alls långt, utan det tog ju, och flighten till Köpenhamn tar ju överhuvudtaget ingen tid alls.
Nej.
Så den hinner man ju bara upp i luften och vända på något sätt. Så att, ja, nej, men absolut. Men det tog ju tid av den anledningen att jag fick vara i Köpenhamn då. Men det berodde på att jag bokade.
Men hade du fullt späckat schema, eller hade du inte någon tid att se stan och så också?
Nej, jag följde ju ditt exempel att jag skulle ner och se Plats Grande eller Grandplats eller vad man säger. Så jag rusade dit ner och såg den och tog ett kort på granen och skickade till dig.
Alltså det huset, noterar du att det huset är lite skevt?
Ja, men det är ett jättekonstigt, alltså det är ju en väldigt sådär liksom lite kitschigt torn, eller plats. Hur?
Det är jättefint, och det ligger så här, kommer man från fel håll så ser det ut som ingenting, och sen vänder man sig och så bara, wow!
Eller hur?
Och det finns en myt om den här arkitekten som gjorde det huset, har jag berättat den myten?
Nej.
Den är ju liksom skev, eller så, det skulle liksom, det är inte symmetriskt, det är inte som att det tornet är mitten, utan det är så här, typ 2/5 som är åt ena hållet och så 3/5 åt andra hållet. Och det sabbar liksom symmetrin i hela huset. Och det sägs att liksom de hade planer på att bygga på ett annat sätt, men så fick de avbryta för att det blir för dyrt, det är lite oförlåt tid. Så här fick vi bara kompromissa och bara så, nej, du får vi göra så här, du får fixa det här och så. Och så blev huset färdigt, och så blev han så besviken att han klättrade upp i det tornet och slängde sig helt enkelt. Och tog
nej men stackarn!
Det är historien, det är myten. Jag kan inte avgöra huruvida det är sant eller inte. Men nej, det finns någonting jävligt fint att det liksom i kompromisslöshetens huvudstad som man monterat, här ska vi ha EU. Det finns något jättefint i den symmetrin som jag inte riktigt kan släppa.
Absolut. Annars så tyckte jag, jag tyckte det var en häftig upplevelse, och jag måste säga att jag hade väldigt positiva intryck av, jag har ju alltid varit lite skeptisk till makten i Bryssel, men jag måste säga att jag var väldigt positivt överraskad. Men det kan vi prata om ett annat avsnitt, tänker jag.
Ja. Har du hittat någon intressant spaning att dela med dig?
Ja, men vi kan ju faktiskt inte gå ifrån och inte spana om den här senaste tidens liksom diskussion under hashtag MeToo.
Just det, ja.
Tänker jag. Vi kan inte prata om det. Samtidigt som innan jag gick hem från jobbet häromdagen, så stannade jag och min kollega i och sa att vi borde ju uppmärksamma. Vi är ju ganska duktiga på min skola att uppmärksamma att fånga upp saker, du vet, som händer i samhället. Och vi stannar ofta upp och vi säger, nu pratar vi om det här en stund för att det här är aktuellt. Men MeToo har ju liksom smygit sig på. Det blev ju liksom en revolution. Men samtidigt så insåg vi att vi har inte tagit tag i det här. Och så kom ju veckan, kom ju räcka upp handen och tyst i klassen. Och det finns ett lärarupprop som kommer att komma. som jag känner till. Så. Och alltså från när lärare berättar om utsattheten bland kollegor då, och elever som redan har liksom berättat om sin utsatthet. Och så sa vi att det är så himla svårt, för vad ska man göra? Ska man göra en manifestation? Ska man sätta sig ner och prata om det? Hur ska man ta hand om de historier som kommer att komma upp? Det blir liksom så otroligt många ställningstaganden, för att det kommer ju att komma en massa historier. Det förstår ju vi med.
Ja,
och har vi beredskap för att hantera allt det här? Och samtidigt kan vi ju inte lägga locket på, för det vore ju att svika liksom varenda unge.
Ja, men absolut kan vi inte lägga locket på, men samtidigt om man liksom har det som ett tema, nu pratar vi om det här en vecka eller en dag eller en stund eller så, då har man ju också någonstans lagt en förväntan att nu ska man lyfta fram det här. Alltså det kan ju också vara någonting att man liksom alltså att man på mer eller mindre vänligt sätt knuffar fram någon till att berätta saker som de kanske inte är beredda att prata om än eller så. Det kan vara en jätteskön vinkel för att få ingång och få möjlighet att prata om det som man vill prata om. Och som jag känner, det här har ingenting vi diskuterat, men det kan ju också skapa att, alltså jag förstår att det är en komplex situation, det är det som är min poäng.
Ja, alltså jättekomplex, för att, och så sa vi det att vi kanske, vi har ju kulturdag varje år, att vi lyfter fram det under ett block där vi läser upp olika liksom anonyma liksom vittnesmål, som inte egentligen behöver vara från skolan, utan som skulle kunna vara från elever över hela landet, att skolledningen någonstans tar ställning för att vi stöttar den som vill berätta, att vi står bakom och vi för att så, någonting sånt här landade vi väl i, men vi är inte alls klara, för att det är, alltså det är väldigt, de här uppropen är ju fantastiskt viktiga, men det är väldigt svårt när man sen står som myndigheten som faktiskt ska ta hand om det.
Så är det verkligen, och det är också så någonstans att vi har ju en rutin och en beredskap. Det är inte som att liksom på grund av Harvey Weinstein så ska vi börja prata om liksom sexuella övergrepp,
utan inte all...
vi har ju ändå instanser för det, vi har människor som jobbar med det, vi har liksom folk som håller på med det och så. Och allt det där är, alltså någonstans kan jag tänka också att man ska klappa sig själv på ryggen lite grann och bara säga, det här är bra. Det här är det vi jobbar med. Liksom så. Om man har en sån insats, så kanske projektet ska vara så att vi ska leda fram till att alla elever vet hur man kommer i kontakt med kuratorn, för exempel.
Ja, men precis. Det var ju där alltså, vi landade. Ja, och att kuratorn får liksom ställa sig och berätta att här, kom till mig om det här händer, och vi hanterade det på det här sättet, och vi tog, och jag vet ju med mig själv att jag tog hand om två sådana saker direkt, som är direkt kopplade till detta, förra året. Och det gjorde vi oerhört, alltså jag är jättestolt över min skola på det sättet, att jag vet att vi agerar kraftfullt. Men det finns ju de som inte berättar, och då, ja du vet, och så vidare och så vidare och så vidare. Ja.
Jag tycker det är fantastiskt. Om vi ändå ska stanna kvar på den grejen, när det tyst i klassen diskussionen kom häromdagen, så var jag inne på Twitter och läste igenom hela den hashtaggen, för det var, och det här är också så jävla manligt på ett pinsamt sätt, men liksom, det var då någonstans det blev riktigt för mig någonstans. Är du med? Det var då jag kände att det här är liksom, det tog hårdare på något sätt. Det är klart att jag inte var oberörd av liksom de här historierna förut. Men det var då någonstans det var så att det kom till en ny nivå. Så jag började se igenom hela den här diskussionen, för att jag bara fastnade i det liksom. Och det är någonting så, det är ju ett totalt sidospår, men ändå inte, det är något så otroligt beklämmande i hur vi pratar om skolan och vilka dragkamper som finns och vilka makter som finns och krafter som finns och så. Och att det spelar över direkt in i det här. Du vet, det är precis samma människor som ska liksom smutskasta skolan för att inte själva processa sina grejer, eller folk som vill liksom, nej det här är inte skolans ansvar, vi får ha det här, vi ska in i andra människor, lärare ska undervisa, eller vet, folk som liksom vill få det till att lärare är överbelastade, att det är det som är det viktiga grejen i det här, eller folk som vill liksom det ena eller det andra, och så folk som bara lägger sig i på ett sjuka sätt. Det var en jätteomtalad diskussion i på en skola där det var ett gäng mellanstadieelever som liksom hade helt ballat ur och började bete sig helt gränslöst, så liksom hade skolan anmält det här, och det fanns liksom en dimension av killar och tjejer och hot om våldtäkt och allt möjligt. Och den här dök upp i Aftonbladet, var det jag läste en artikel om där. Och då dyker det upp att liksom de här föräldrarna har valt att hålla sina barn hemma i stil mot skollagen i väntan på att rektorn ska kasta ut elever som de har formulerat på en egen lista. Och rektorn säger, nej det kan vi inte göra. Vilket är liksom 100% helt juridiskt. Bara, ja, precis så. Men den personen har ingen möjlighet att försvara sig. Den personen har ingen möjlighet att liksom berätta sin illusion. Utan istället är det liksom en rektor som skrivs fram som en jävla idiot, föräldrar som skrivs fram som hjältar, fast att det bara är så, igen ett symptom på liksom, vet, folk som bara går över gränsen och börjar ställa en massa orimliga krav, och det präglar hela den här Twitter-diskussionen också. Det finns något sjukt i det, det finns något så jävla beklämmande i att liksom, vi kan inte ens ha riktiga diskussioner.
Nej. Tagen!
Hjälper, inte just nu. Den diskussionen har jag mitt ibland ett gäng barn som leker jag.
Ja, men så kan man ha det. Så kan man ha det. Hopp. Nej, men alltså, jag Ja, ja. Jo, jag förstår vad du menar. Jag ska försöka stänga en dörr för att jag har en man som dammsuger.
Nej, det är bara, det är så himla sorgligt att det ska vara liksom igen en diskussion om skolan. Till köpet den här diskussionen. Och det är liksom så många människor som inte är där för att lyssna utan som bara är där för att sälja sin lösning, som är samma lösning som alltid. Det gör mig ganska luttrad över liksom samhällsdiskussion om skolan faktiskt.
Ja, alltså jag tror ju att alltså det här igen, det här dilemmat att alla har gått till skolan och bla bla bla, alla vet hur det är och bla bla. Och sen vet man inte, och det är ju så här, jag slås av det och jag tänker så jäkla ofta på det när jag var ju personalansvarig på min barns förskola när jag var lärarstudent, och det är nog det viktigaste jag har gjort i mitt liv på det sättet att jag, för man, då kom man ju från föräldragruppen och så hade man en massa frågor och var lite irriterad, och det fanns inte en gång, och jag skojar inte, på 4 år fanns det inte en gång pedagogerna inte hade en förklaring till varför de hade handlat som de hade handlat. Det fanns liksom en tanke varje gång, och det är ju liksom ganska så signifikativt att man kanske inte alltid ser den utifrån ett liksom otränat öga, men det finns liksom alltid att jag gjorde den här bedömningen utifrån de här och de här och de här parametrarna. Sen betyder ju inte det att unga människor inte har drabbats av sexuella trakasserier på skolan, och att vi ska lyssna på de här flickorna och eleverna som har drabbats, självklart, och vi ska liksom lyfta fram dem, och men vi ska ju också hitta lösningar, och då måste vi ha konstruktiva samtal och inte andra typer av samtal där vi liksom, där det blir ett blame game istället för ett konstruktivt hur går vi vidare nu, men vi kanske måste ha ett blame game innan vi kommer vidare till att kunna ha diskussioner. Vad gör
jag då? Tror att det är tvärtom, jag tror det är precis tvärtom, alltså folk som håller på med sådana liksom vanliga smutskastningar, de ska bara försvinna, för att men på riktigt, börja med den här diskussionen där man är tyst och lyssnar. Och tar in den diskussionen och förstår att det här är det som händer. Och vad är det som händer? Så många människor som direkt säger, ah, det har hänt någonting på 40 år. Bah! Det är så här, du har inte riktigt lyssnat då.
Nej, men det är sant.
Det kan vara bättre, det kan vara sämre, det kan vara likadant. Alltså samma nivå, alltså, men det är fortfarande inte riktigt en rimlig analys. Och det finns så många saker i det som är bara beklämmande. Men vi måste ändå släppa det och gå vidare. Vi får anledning att komma tillbaka till det här känslan av. För det här diskussionen är ju långt ifrån färdig.
Oh ja.
Så är det. Hopp. Du, i världen av andra spaningar och saker som ändå så. Det har kommit en rad olika regeringsbeslut kopplade till skolan den senaste tiden. Som vi inte riktigt har pratat så mycket om.
Nej, men.
Alltså en rad. 4 stycken bara top of mind. Så nummer 1, 2, 3, 4. Nummer 1, förskoleklassen blir obligatoriskt. Jag tror att det är bra. Nummer 2, nationella proven ska digitaliseras. Jag tror att det är bra. Nummer 3, nationella proven ska bli mer vägledande för betygssättning. Jag tror att det är avprofessionaliserande. Och 4, man ska införa, alltså lärarutbildningen och universiteten har fått ett gäng olika pengar, 300 miljoner, på att införa sommarkurser så det ska bli snabbare för lärarstudenter att bli lärare. 4 diskussioner i en diskussion. Vad tänker du om det?
Jag tänker att, ja, vilken rolig blandning. Jag tycker att förskoleklassen blir obligatorisk, det tror jag ju att det är nödvändigt, och det är en bra, alltså att gå förskoleklassen är så givande för våra unga människor, så att det tycker jag absolut, jag har inga problem med det alls, och det är så jävla mycket professionella, bra människor som jobbar där, och de lär våra barn så otroligt mycket, så att de som inte går där, de kommer efter, så är det ju. Så att det är väl fantastiskt bra att vi inför det som obligatorium,
säger jag. Så 96% av barn i varje årskull går i förskoleklassen. Ja. De andra 4 hamnar utanför. Alltså socialt, så är det.
Ja.
Och det är onödigt.
Det är onödigt och det är dumt. Och det är framförallt så är det. Nej, men det är självklart, det är skitbra. Ja. Den andra frågan är det här.
Digitala om nationella prov.
Ja, alltså vi kan slå ihop dem. Eller för jag tycker ju att jag ser ju ett problem. Alltså jag tycker att det är bra om de digitaliseras på många sätt. Men samtidigt så förstår jag ju inte riktigt hur, i den mån jag har nationella prov. För att vi har ju digitaliserat dem. Vi har utformat en app så att alla elever kan skriva på dator. Nu pratar jag bara i egen sak. Att mina elever skriver sina uppsatser på dator. Så i mitt fall så är de ju redan digitaliserade. Sen blandar folk ihop dem att de tror att de ska få någon slags central digitaliserad rättning av nationella provet eller bedömning. Och det kommer ju aldrig att hända, för att bedöma en uppsats, jag förstår, alltså så jag ska verkligen inte säga att det aldrig kommer att hända, för det kommer säkert att hända när vi får såna här datorer, vad heter sådana som lär sig saker med en gång?
AI.
Det kanske går att lära dem att bedöma uppsatser. Gud, så skönt det skulle vara i så fall.
Men... Ja, absolut, det kommer att göra. Det är inte alls komplicerat.
Nej, men samtidigt så handlar det ju också om vad är nyanserat, vad är, alltså du måste ju ha någonting att utgå ifrån, och det här är utifrån en diskussion och utifrån, det är i alla fall att man får stöd och hjälp i den diskussionen.
Det tror jag kommer att vara så himla svårt, alltså för datorer att lära sig eller så, inte hitta nyanserna och så. Det som är problematiskt är som lärare, när man går igenom den rättningsprocessen, oavsett hur jobbar den är, så får man själv en lite bättre känsla för kvalitet, vilket också kommer eleverna till gang när man sen undervisar dem.
Precis.
Den får ju inte försvinna. Det är ett jätteviktigt element. Sen men det... ser de att liksom, så att vi är någonstans just nu och så. Ja, det stämmer att liksom, hade vi idag digitaliserat nationella proven, då tror jag att vi har mer så där flervalsfrågor. Vi vet, läsa den texten och svara A, B, C, D. Det kan en dator snabbt rätta. Men det är också en annan sorts kunskap än om man liksom så här ska svara på frågor i fritext, eller om man ska liksom svara på, alltså, mer komplexa aspekter. Så.
Men precis, och jag kan ju absolut se att om vi får den här stödet och hjälpen, så skulle väl kanske det hjälpa till. Samtidigt så funderar jag på vad händer då, för jag ser ju varje år, så är ju nationella provet någon slags fortbildning för mig, att jag ändå, ja, det här anser liksom staten är viktigt att mina elever kan, och jag ser det, nu sitter jag nämligen och bedömer nationella prov i detta nu, och jag ser ju också att vi har blivit så fruktansvärt mycket bättre på att lära ut det. Jag har inte, och det säger vi allihopa, hittills har jag en elev som är underkänd mot att det var en tredjedel när vi började. Och det gör ju att vi har ju förstått, alltså vi har utvecklat, det handlar ju inte bara om att eleverna har blivit bättre, utan det handlar faktiskt också om att vi har blivit bättre på att undervisa om detta, som Skolverket tycker är bra, och det tycker jag ju någonstans är bra. Men då kommer vi in till det här att nationella proven ska bli mer normerande, och då blir det ju helgalet, för att skulle det varit så, det tar ju en tid, det blir liksom inte likvärdigt i den mån att man säger att, alltså, när Skolverket säger att skriva PM är det absolut viktigaste man ska kunna, så tar det ju ett tag, eftersom det är en helt ny form av text ändå, alltså inte helt ny, men det är ändå den typen av, så strikt som de vill ha de här PM:en som de har beslutat sig för att de vill ha, det tar ett tag innan lärare faktiskt förstår vad som är det svåra med att lära ut det, för det var inte viktigt i den tidigare läroplanen, om man säger så då. Och innan vi hade analyserat det, så tog det ett par årskurser, jag ska vara ärlig med det, och ska då det ändå varit normerande för dem, så hade ju det blivit otroligt taskigt, kan jag ju tycka, för att de kunde ju en massa saker. Samtidigt så blir det ju också så här att sen har vi den vanliga diskussionen att de är ju skitstressade över de här nationella proven som det är, våra elever. Och ska vi då och de tar otroligt mycket tid i anspråk i och med att vi förbereder dem så väl för att de ska känna sig trygga när de skriver dem. Och ska det då dessutom avgöra deras nationella prov, alltså ska nationella proven dessutom ha en avgörande inställning till vilka betyg de sen får, då kommer de ju fullständigt balla ur. Så därför så, det har jag redan talat om för Anna Ekström ganska tydligt, att jag är ganska ledsen och förtvivlad över den nedvärderingen av min profession som det innebär.
Ja, det är det du måste göra. Och någonstans ovanpå det så måste man också tänka att nationella proven är inte allvetade. De är inte perfekta. Skillnaden kan variera från år till år ganska kraftigt. Alltså liksom så här, man måste, forskning om bedömning visar att du måste göra om samma prov 4-5 gånger innan du har kompenserat för dagsformen. Så det finns egentligen ingenting som, alltså, övertron på nationella proven skulle vara så jävla rättssäkra bara för att de liksom är dyra att ta fram, eller bara för att det är smarta människor som gör frågorna och så. Det stämmer ju inte. Alltså liksom, det kan inte alls ersätta en lärares bedömning. Och visst, då kan man vara otroligt förbannad över liksom så här glädjebetyg, och det ska man vara med all rätt, men det är fortfarande så att det inte är en lösning på det, alltså det här är en lösning på något annat problem än det problemet som man egentligen har.
Eller hur? Och dessutom så blir man, jag blir alldeles förtvivlad över den här grejen också, att jag menar, det är klart att när du har språkriktighet som tema, så engagerar det lite färre elever än när de får diskutera genrer i litteratur som de, eller berättelser, eller du vet,
det är, nej men så här kan jag ju säga att det är lite synd och sorgligt att vi faktiskt har ett nationellt att vi går den vägen, att nationella proven får den stora, att man ändå väljer, för jag tycker det är ett populistiskt beslut. Jag är ledsen, hur mycket jag än tycker att Anna Ekström är klok, hon har agerat klokt när det gäller MeToo och massa andra saker, så känner jag ju att det här är populistiskt och det här är så dumt. Så. Men annars så tycker jag väl att det var bra beslut som de här, ja, så. Vad tycker du?
Ja, nej, jag håller med dig. Jag tycker det är överlag ganska bra beslut. Jag gillar den idén med sommarkurser för lärarstudenter för att lösa lärarkriser. Mm. Det tror jag är bra. Som en sista grej. För runda av, om du fick välja att gå en sommarkurs nästa sommar för att fördjupa dig i ditt yrke, vad som helst. Vad har du valt då?
Jag hade nog velat gå någon samhällskunskap, media, kommunikation, någon sån utbildning, tror jag. Alltså lite mer kommunikationsvetenskap, alltså den biten, tror jag faktiskt. Ja, ja. Spontant just nu.
Ja. Det låter bra. Jag skulle välja nordiska språk, för jag tänker att det är ganska roligt att lära.
Ja, men det är det ju. Men alltså, nu pratar jag mer om nyttan. Vad behöver jag? Men jag...
Ja, nej, men jag tänker att jag behöver det också. Alltså, det är en del av min undervisning som jag inte har en bra koll på.
Nej. Ja.
Men du, vi är dags att runda av. Tack för det här intressanta samtalet. Jag gör så här att jag tar en bild från vårt samtal, från där jag är just nu, och lägger den som omslagsbild för avsnittet. Så blir det lite annorlunda än vanligt för det får vara på det sättet.
Ja, det får det.
Karin, tack för det här veckan. Vi ses så här.
Det gör vi. Lite lugnare former då, hoppas jag.
Ja, verkligen.
Ha det bra. Hej då. Det här är Skolsverige. Podden som handlar om den svenska skolan. Med Karin Berg och Jakob Mölstad.